Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Indupodden nummer 87. Det är dags för Mid-Ohio Sports Car Course, en klassiker på Indycar-kalendern. Ja, Anna Andersson, det är du och jag, Jakob Fredriksson, den här veckan igen. Vi kan väl bara hoppa in på, vad är det här för bana? Vad tycker du om den?
Alltså, jag tycker den är ganska rolig faktiskt. Och jag känner att jag har lite förhoppningar inför den här helgen, framförallt lite svenska förhoppningar.
Ja, det här är ju en bana där bägge svenskarna har gjort väldigt bra ifrån sig tidigare två säsongerna. Felix, en tiondel från seger 2019. Marcus, en rejäl klättring från 15 till 5 förra året. Och Felix var ju bra med på kvalet där, men blev involverad i den här kontroversiella incidenten med Santino Ferrucci på första varvet. Men Mid-Ohio, en av de mest klassiska roadcourse-banorna i USA. 3,6 kilometer lång, byggd på 60-talet, har arrangerat IndyCar-lopp nästan till non-stop sedan 1980. Varför passar en sån här bana våra svenska förare?
Ja, jag tror att den passar våra svenska förare just för att det faktiskt är en traditionell road course. För att de gillar ju båda två den typen av resebanor, och där det också finns möjligheter att köra upp sig.
Jag tror att, särskilt för Marcus del, så här är en bana som passar honom. För här kan man spela och leka med strategierna ganska mycket. Det svänger ju hela tiden, så däckslitage. Det är ofta på gränsen med depåfönster. Och det har också passat Marcus i händerna att göra ett stopp mer och sen undercutta de andra förarna. Och det var ju så han tjänade så många placeringar i depån just förra året. Och nu när Marcus depåpersonal har
skärt till sig, vad är det du skulle säga?
De har skärt till sig. Och han har ju tagit segrar hur många som helst i depån sedan Detroit. Så det finns ju absolut goda skäl för en till sån här uppkörning.
Jag vill inte se en uppkörning den här veckan, Jakob. Jag är hemskt ledsen. Jag är trött på att se jättefina uppkörningar. För att när man jobbar på den publikationen som vad jag gör, så är det ju fantastiskt med en uppkörning. Men vad får du för rubrik på plats 6 efter en uppkörning från plats 21? Ingenting. Jag vill ju se den här liksom reaktionen från plats 10 till plats 1 då möjligen. Den uppkörningen köper jag. Men jag är lite trött alltså på plats 15 till plats 5 eller på plats 22 till plats 12. Det är fotbolls-EM. Jag får ju inte en rad i tidningen. Han får ju skärpa till sig liksom.
Jag kom på mig själv att jag antog att det kan bli en uppkörning för Marcus del. Varför ska han inte kvala så bra? Och det är väl där vi har hackat på honom lite som mest, just hans kvalform. Förutom Barber i början på året så har han inte kvalat bättre än vad han gjort tidigare. Men det här är i alla fall en bana som är ganska lik Barber. I och med det svänger hela tiden, hög downforce, äldre. Ja, här är det i alla fall lite äldre asfalt. På Barber var det sprillans ny i år. Men där kvalar han ju sexa, så förhoppningsvis så sitter en liknande setup som på Barber väldigt fint på Mid-Ohio också. Mm,
men det som jag funderar över lite grann, ibland så känns det som att Marcus, han är skitnöjd med sitt kval. Och så tittar han på, han känner ju naturligtvis att det känns bra. Det känns skitbra. Han har kört bra, han har gjort vad han kan. Och sen så bara, nähä. Och så var man nia i sin kvalgrupp. Ja, kul. Så man inte går vidare. Och då funderar jag på, vad är det som är skillnaden då? För att köra på ett sätt så att det känns riktigt bra, men vara säker och köra så att jag, eller riskera lite mer så att du kanske når den där toppen, kommer lite bättre, kommer högre upp i kvalet. Är det så att han är lite för försiktig?
Har han varit genom sin karriär någon som tar stora risker under loppen?
No, no.
Mm. Märks det verkligen så väl kval? För kval så riskerar man ju inte omkörningar eller alternativa linjer, utan då är det ju bara pang på. Mm. Så hur tror du man tänker runt kvalet då för att ta mer risker?
Ja, det är det som är frågan. Som jag känner Marcus, så är det ju en kanonkille. Men han vill ju gärna vara säker på det han gör. Och frågan är om det är där problematiken i slutändan ligger. Det här att man kanske måste i dagens Indycar riskera lite mer. Och våga riskera lite mer. Och det kanske är så att han måste gå ur sin comfort zone. Och gå ur det som han trivs allra bäst med. För att ha möjligheten att hamna där. Jag vet inte. Det var bara en fundering som jag känner, för varför är det så liksom? Varför är det så att det sitter där, det sitter på gränsen hela tiden, men det är inte det sista?
Det räcker inte.
Det räcker inte riktigt, men vad ska man göra då för att hitta det här sista? För att det är klart att han är ju grym, han är jättebra, han är fantastisk racer. Men för att den där sjätteplatsen ska bli en första plats betydligt oftare än vad det har varit, så måste vi förändra någonting. Och vad är det som vi måste förändra? Jo, det är kvalet. För det är det som gör att han hamnar i den situationen. Han startar liksom betydligt längre ner. Sen finns det ju tusen olika anledningar till att det blir så. Och jag säger inte på något sätt att jag har rätt, för jag kan mycket väl ha helt fel. Jag har bara suttit och funderat på det här. Vad är det som gör att vi hamnar där? Och vad är det som han kan förändra? För tänk om vi har en grym racer som startar på plats 9 istället för 18. Då ska man slåss om ett mästerskap. Alltså då måste ju upp. Det räcker ju inte att ta en seger blandat med 7-8 platser. Alltså de här grabbarna, tittar du på dem som ligger i toppen, de har 2 segrar. Men de är ju med där uppe och hugger. Mm. Det är ju samma namn som är i toppen på kvalet också.
Jag tror att i IndyCar 2021, då är ju svaret att för Marcus del försöka bli 10 år yngre. För det är liksom, det är de...
Ja, men den är ju omöjlig.
De idioterna nästan, om man ska till och med använda det ordet, som Palou, Award, Wike, Herta. De är ju lite detached från ett vuxet liv.
Det kan vi inte göra. Vi kan ju inte säga till killen att de är 10 år yngre. När vi samtidigt har liksom en rejäl mästare som är 40. Och jag menar, herregud, kan man vinna Indy 500 när man är 45, 46. Så det är väl klart som fasen att det finns någonting mer att ge. Men då ifrån, och det betyder ju att han är ju långt ifrån slut. Han har ju 15 år på sig. Mm. Men om man får till racecraften, ja, men då måste man ju hitta det andra. Och hur hittar man det andra? Det finns ju verkligen någonting att jobba på. Jag önskar bara att vi kunde få fram det, för det har varit så jäkla kul. Tänk på att få se riktigt roliga Marcus-rubriker här i helgen. Ja. Inte bara en massa fotboll.
Ja, precis. Det här är ju, förhoppningsvis blir det här veckans stora svenska idrottsframgång. Jag håller tummarna. Och om, ja, Marcus vet ju att hans fans hejar på honom och vi alla vill att han ska göra bättre ifrån sig. Jag är övertygad om att han kan göra bättre ifrån sig. Han har så mycket potential och han har rätt approach också i hur man taggar teamet. Han är inte någon diva som tar ut saker på någon annan, utan han
vill absolut inte
hela sin omgivning bättre, och vi vill hans omgivning bättre också förstås.
Ja, men han är, alltså Marcus är en fantastiskt trevlig kille. Han är en oerhört duktig raceförare, och vi vill egentligen bara fundera över hur ska han få till den sista biten. Vad är det som gör för att hitta den där sista skillnaden? Men alltså, möjligheterna finns ju. Han måste ju bara hitta den. När han väl har vågat och tar sig ur den där zonen och kanske vågar lite mer, så kommer det ju att komma. Herregud, ett steg i taget.
Kloka ord, Anna. Om vi går vidare lite grann, vad vet vi om Felix Rosenqvist inför den här racehelgen?
Vi vet att han ska göra ytterligare en läkarundersökning. Sen vad det ger och vad det betyder för helgen, det vet vi inte nu när det är måndag kväll och vi spelar in det här. Utan vi kommer förhoppningsvis och troligtvis få något besked här under veckan. Men just nu kan jag inte säga någonting. Jag hoppas verkligen att vi har 2 svenskar på startlinjen i IndyCar på söndag.
Mm. Och inte bara en och en halv svensk som det var senast på Road America. Men Felix, fortfarande inga klara besked, men inga brytna ben eller ingen hjärnskakning från det när han återdrog sig i Detroit. Så förhoppningsvis så känner han sig kry nog. Rinus Vikey då, som bröt nyckelbenet. Vad vet vi om honom?
Ja, han har också varit helt tyst och mörkad på sociala medier. Så att, där är ju också frågan. Det är ju ganska intressant här att kolla. Vad händer med Vikey och Rosenqvist? Är det så att vi får Askew och Magnussen den här helgen också? Möjligheterna finns väl, är det inte så?
Ja, med lite komplikationer. För IMSA-serien är ju Watkins Glen även den här helgen. Fast de har racet på fredag redan. Förmodligen så att det inte ska krocka för mycket med 4 juli-firandet, alltså den amerikanska nationaldagen som är på söndagen. Så det betyder ju att när IMSA-serien packar ihop sitt från Watkins Glen i New York, då finns det potential för både Magnussen och Askew att ta sig över till Mid-Ohio som inte ligger så långt inåt land. Och i alla fall vara med på lördag och söndagsträningen. Men det är ju hypotetiskt. I bästa fall så är ju både Felix och Vikey krya nog att köra racerbil den här helgen. Vikey bröt nyckelbenet och i bästa fall så kan man köra ett par veckor efter sånt. Men i värsta fall så pratar vi ett par månader. Men det finns ingen som tyder på att det var ett särskilt illa brott för Vikey. Han är uppe och tränar, gör fysträning och cyklar, men på träningscykel inomhus igen. Men i bästa fall är bägge på plats i alla fall.
Om jag inte minns helt snett så var det väl typ onsdag vi fick besked förra gången.
Ja.
Så att vi har väl en 48 timmar på oss.
Ja.
Vi får återkomma helt enkelt.
Ja, det är vi.
Hej, Ronny här med ett litet sommartips från vår kära samarbetspartner Tico Racing Shop. Ticos butik i Halmstad är en fröjd för racingögat. Jag skulle vilja säga att den är unik då den blandar Sveriges bredaste utbud av modellbilar med riktiga tävlingsbilar och nuggets från svensk motorsports kulturhistoria. Och då snackar vi originalaffischer, outgivna F1-fotografier, konst och inte minst Ronny Petterssons racingoverall från 1978. Och hittar du inte riktigt det du söker, då är du välkommen in på Ticos välsorterade lager där du i lugn och ro kan botanisera bland hyllorna utan att ha en flåsande säljare i nacken som Tico själv uttrycker det. Bara det är en upptäcktsresa i sig, tro mig. Så har du vägarna förbi Spikgatan 15 i Halmstad i sommar, så unna dig ett besök på Tico Racing Shop. Tico håller öppet tisdag till torsdag samt lördagar hela sommaren och på ticoracingshop.com är det såklart alltid öppet. Vi säger stort tack till Tico Racing Shop.
Vi kan väl gå igenom lite hur loppet kommer att se ut.
Det är rätt bra ändå att du vet i förväg hur loppet kommer att se ut.
Ja, jag tänkte mer på antal varv, vad vi kan förvänta oss när det gäller antal säkerhetsbilar, var man borde kvala och så vidare. 3634 meter lång i banan, 13 kurvor, svänger mest hela tiden. Det är den här udda layouten på banan med start på bakrakan ner mot kurva 4 och sen så är omstarter och målgången vid mållinjen vid depån, en ganska kort raksträcka. Vi kommer köra 80 varv, 290 kilometer. Det är 5 varv längre än loppen förra året.
Varför?
Oklart. Det är 10 varv kortare än för 2 år sedan. Så det är lite oklart. Jag tycker inte att loppen förra året varken känns för korta eller för långa, men inte heller loppet för 2 år sedan som då var 90 varv långt. Så de vill väl att det ska vara ett tydligt 3-stoppsrace. Antar jag här. Och inte så man kan typ klara sig på 2 stopp. Men lite oklart i alla fall. Varvrekordet har Simon Pagenaud från 2016. 1 minut 3 sekunder 8/10. Så 80 varv kommer ju ta, om vi snackar utan gulflagg, under 1,5 timme ändå. Så det är ju ganska kort lopp. 290 kilometer är ju ungefär 5 mil kortare än vad jag hade på Road America senast. Men det är ju en långsammare bana också.
Ja, och tittar vi på vilka det är som har vunnit här så är det ju lätt att sätta pengarna på Scott Dixon i alla fall. Han har 6 segrar om jag inte minns fel.
6 segrar och 2014 vann han från sista startplats till och med. På grund av att han faktiskt kraschade på kvalet. Men sen så vann han loppet, så varför klaga? Han vann första gången 2007, sen vann också 2009, 2011, 2012, 2014 och så 2019 när han slog Felix Rosenqvist på målsnöret. Några andra som har vunnit. Charlie Kimball tog sin enda IndyCar-seger på den här banan 2013. Graham Rahal är den som har vunnit från sämsta startplats förutom då Dixons seger från sista. Rahal vann 2015. Sen har vi Pagenaud, Newgarden, Alex Rossi, Will Power och Colton Herta som också har vunnit här. Och för Rahals del, det här är deras hemmabana. Familjen kommer från Ohio, i alla fall Graham Rahal. Pappa Bobby är född i Kalifornien, men både i Ohio större delen av... Ja, han har bott där i större delen av sitt liv. Det här har startat stallet och de har sina lokaler i Columbus, Ohio. Och där Kenny Breck bodde när han körde för Rahal-stallet till exempel. 8 gånger på 35 lopp har loppet avverkats utan säkerhetsbilar. Och ett antal av dem var på senare tid. Så det var inte en enda säkerhetsbil från varv 70 2017 fram till första varvet av det andra loppet förra året. Den här startkraschen med Ferrucci och Felix och Palou. Så det är inte helt otänkbart att vi får se ett ganska cleant lopp den här gången. Medelvärdet annars är ungefär 2 eller 3 stycken säkerhetsbilar sedan början av 80-talet. Ja, det är väl lite förutsättningarna. Annars så en tredjedel av loppen har vunnits från pole position ungefär. Inklusive bägge från förra året. Och jag hade faktiskt lite problem att komma på ett särskilt spännande lopp från den här banan. Men det kanske är för att många av loppen ofta blir spännande här.
Ja, så kan det naturligtvis vara. Den typen av bana där det är många kurvor som går i varandra. Det brukar ju faktiskt ge ganska mycket spänning, tycker jag.
2019 var ju faktiskt ett otroligt spännande lopp. Även utifrån ett icke-svenskt perspektiv med Dixon på slitna däck i tung trafik och Felix som jagar fatt med fräscha däck och sen nästan jämsides över mållinjen. Det var ju spektakulär avslutning där.
Det var synd att det inte slutade åt andra hållet.
Ja, lite precis. Det var ju innan Felix första seger när han skulle vara Ganassis nya stjärnskott då. Men nu har det inte blivit riktigt så tyvärr. Men då kom ju också det här lite kontroversiella med amerikansk racing att man inte använder sig av blåflagg på samma sätt som i europeisk racing.
Nej, precis.
Och de som hindrade både Dixon och Felix de hade ju all rätt att vara i vägen där. Men det gjorde ju att det kom en del kinkiga röster efter just det loppet. Nåväl, det här är ändå en viktig plats för det här är också segern för Porsches enda IndyCar-seger. Indypodden favoriten Trio Fabi vann här 1989. Michael Andretti gjorde en jättekrasch här en gång på 90-talet. Jag tror han slog runt 8 gånger på långa rakan när han krokade i en annan bil. Men han klarade sig oskadd. Så det finns ändå en hel del viktiga moment att ta i härifrån.
Har du några andra kul nyheter inför helgen?
Vi har en till debutant.
Det gillar vi. Debutanter till kul.
Ja, en till nyförare i Dale Coyne, Rick Ware, bil nummer 52. Den som Kurt Ware körde senast. Det är Ryan Norman från Ohio, 23 år gammal, som ska göra sin IndyCar-debut den här helgen. Norman körde 3 säsonger i Indy Lights, senast var 2019, sen dess körde till sportvagn. Han har absolut inte skämt bort sig i Lights. Han vann ett par gånger, slutade 4 i mästerskapet, både 2018 och 2019. Så inte en supertalang, men en... Samma sorts förare som R.C. Enerson eller Zachary Clement DeMello ungefär kommer knappast göra bort sig, men allt bättre än en 15:e plats är ett bra resultat för Ryan Norman den här helgen.
Mm. En annan sak som jag är lite spänd på faktiskt, det är att få se vad Andretti Autosport, vad som händer här i år. Alltså i fjol så studsade de ju tillbaks på den här platsen efter en riktig skitsäsong på ren svenska. Och de tog ju en trippelseger där under söndag med Herta, Rossi och Hunter Ray. I år så har vi inte heller haft någon sån här succéssäsong direkt. Om vi kikar på just Andretti. Vi har ju Hertas seger i det andra loppet för säsongen. Men annars har det varit ganska så... Inte riktigt vad familjen Andretti skulle vilja ha. Och vad börjar hända nu här va? Vi är halvvägs i säsongen. Vi har väl 2 förare med kontrakt va? Herta och Rossi. De sitter väl på längre kontrakt.
Det känns ett tag. Så,
Men sen har vi ju 2 till. Mm. Nu vet jag att du kanske inte är världens favorit i att spekulera, men jag tycker det är lite kul.
Okej.
Okay. Även om jag kan ha 14 fel. Så undrar man ju lite grann nu, kan man vara nöjd med de här andra grabbarna?
Jag förstår vad du menar, för Ryan Hunter-Reay och James Hinchcliffe har ju minst sagt underpresterat i år. Hunter-Reays bästa resultat den 10:e och Hinchs bästa den 14:e. Och vi har många som hoppades på att liksom Hinch skulle studsa tillbaka efter att han inte körde på heltid förra året. Han tog över den här bilen från Zach Veach, gjorde bättre körning än Veach under de loppen han gjorde förra året. Han var med och fightade om segern i St. Pete. Men i år har han varit totalt osynlig. Det har inte varit något, alltså han har inte studsat fram någon gång. Han låg på andra plats i första loppet i Detroit ett tag, men sen gjorde han dåligt påstopp och slutade runt 18:e. Så har det varit i typ alla lopp. Och Hunter-Reay, han är nog inne på ålderns höst. Han är en av de äldre i fältet och har inte gjort några särskilt fina resultat på ett par år nu. Så att...
ja, men är det den typen av, ärligt talat, är det den typen av förare som Andretti vill ha i sitt team?
En föredetting och en som alldeles strax är föredetting och inte verkar ha någon jävla namma i sig. Ja.
Det... är det det man vill pröjsa för? För att det är ändå så att de betalar för 4 bilar. Är det de där två som man vill ha där? Eller finns det något annat?
Jag tror att Andretti-familjen är lite för lojala här. Hunter-Reay har vunnit 15 lopp för Andretti. Han har varit med i stallet sedan 2010. De är nära vänner. Han har vunnit mästerskapet. Han har vunnit Indy 500. Men han levererar inte längre. Så nu är det dags för Michael Andretti att sätta ner foten för honom och säga tack så mycket. Men det är dags för nya tag här ändå. Och samma sak med Hinchcliffe. Det är hans andra sejour i stallet. Han tog över den här... Han fick Andretti-sitsen efter att Dan Weldon omkom. Han började leverera fint. Men det här är 2013 jag snackar om nu.
Det är, ja, alltså, 2021. Hallå. Det är snart 10 år sedan.
Ja. Så de kan inte leva på de här gamla meriterna längre. Och detta gäller både Hunter-Reay och Hinchcliffe.
Mm. Nej, för jag menar, jag tänker där någonstans. Det här är ett team som vill någonting. Som har en fantastiskt fin historia. Och som ska vara med i toppen. Då kan man ju inte ha efter... där vi nu är, mitt i säsongen, en seger. Mm. Det är ju faktiskt inte godkänt. Tycker inte jag i alla fall, om man nu ska vara ett toppteam.
Det är väl till och med så att det är en podium vi snackar om. För Rossi har väl varit snabbare, men inte så snabb som man nästan... Ja. Hypen var ju enorm runt Alex Rossi för 2-3 år sedan. Det har väl dämpats lite. Men vi ser ju fortfarande honom som en toppförare. Men han har inte heller levererat så pass grant som man borde. Men just Hunter-Reay och Hinchcliffe, det är mycket man kan kritisera runt deras form.
Alltså jag har inte koll på riktigt hur långa kontrakt som Herta och Rossi har faktiskt. Men de är i alla fall fleråriga. Och då är frågan om man nu, alltså de är, vad ligger de i mästerskapet här? 7:a och 13:e, 12:a, 13, någonstans har vi de Rossi. Och det kan man ju som teamchef egentligen inte vara nöjd med, utan då måste man ju ha de andra två bilarna, antingen som levererar eller också som ser till att deras polare levererar.
Ja, och
kan vi känna.
Åtminstone ska de kunna sno resultat ifrån Ganassi och Penske och McLaren och Rahal-grabbarna. Men istället så är det deras resultat som blir snodda.
Ja, och det är inte, nej, så det kanske är, vad tror du, slår de tillbaka till helgen? Har vi nu suttit här och varit elaka och så får de ingenting? Eller så får vi skit på för det då? Eller,
i för sig. Alltså, förra året kom ju den här trippen som de gjorde. Mm. Det kom ju ut i det blå. Det var på söndagen efter att inte varit jättebra med på lördagen. Och sen så bara defilerar de hem. Liksom, 1, 2, 3 seger som är väldigt ovanligt i IndyCar ändå. Mm. Det har kanske hänt mindre än en handfull gånger liksom, i hela IndyCar-historien. Och då är vet jag ändå att i alla fall det har skett om rätt i stallet tidigare att göra sådana här resultat. Så ibland så bara blickar de till. Men det är ju så återkommande just det här att de börjar säsongen kast, de har en djup formsvacka.
Det är ändå lite imponerande att börja kast och sen har en ännu djupare formsvacka.
Ja, men det är lite så det har blivit ett antal gånger från de senaste, säg att det har skett så 3 av de senaste 5 åren eller någonting sånt.
Men om du hade varit Michael Andretti nu då, hur hade du resonerat?
Ja, alltså jag skulle få lov att säga tack och hej till både Hunter-Reay och Hinchcliffe. De har underpresterat för mycket nu och Hunter-Reay tror jag är ganska mätt. Frågan är vilka man ska stoppa in istället. Det finns ju typ en kille som Santino Ferrucci som är snabb och väldigt hungrig. Men han och Colton Herta skulle aldrig komma överens. De avskyr varandra.
Tänk dig själv, de två. Det hade ju inte gått. De hade inte ens kommit ut i bilen. De hade inte kommit ut i garaget samtidigt.
Precis. Så då är frågan, ska man försöka sno någon förare från något annat toppstall? Eller ska man leta utanför IndyCar? Ska man kolla i Indy Lights? Kyle Kirkwood är ju Andretti-förare i Lights och leder ju det mästerskapet nu. Ska man kanske åtminstone testa Linus Lundqvist? Det skulle jag rekommendera Michael nu i alla fall. Men de måste skaka om stallet på något sätt, för det här går inte längre.
Alltså den rubriken hade jag ju gärna velat ha på söndag. Att Andy är att designa Linus.
Ja, det får väl... Det är någonting man kan drömma om i alla fall.
För man kanske hade fått in något annat än fotboll i tidningen.
Det vore ju underbart. För ja. Lights är ju också på spåren på banan den här helgen. Och Linus har väl kört på den här banan tidigare, om jag minns rätt. Så ja, förhoppningsvis kan Linus ta tillbaka mästerskapsledningen från Kirkwood och visa till han som borde vara Andretti-adepten, inte killen från Florida.
Men det ska faktiskt bli riktigt spännande tycker jag, och följa Indy Lights den här helgen också, för det är så oerhört jämnt i det där mästerskapet, och alla de här tre grabbarna i toppen känns det som att de har en förhållandevis hög lägsta nivå. Alltså det är alltid en jäkla fight mellan dem. Och det gör ju att man blir lite sugen på att se dem i racen faktiskt.
Mm, väldigt. De kommer ju att köra både på lördagen och söndagen som är brukligt för de som hänger med. Ja, men det är ungefär likadant med Indy Lights som IndyCar. Det är jättesvårt att försöka förstå någonting i dagsformen när de inte är på träningen. Det är först efter kvalet som man kan verkligen se dagsformen i Indy Lights nu, och förhoppningsvis så är Linus dagsform lite högre nu än det var på Road America.
Han ligger väl i varje 8 poäng ifrån mästerskapsledningen, och det är ju inte mycket på de två, och den killen har vi ju lärt oss under åren är ju någon som är som en sån här, jag vet inte vad jag ska säga, som en sån här, jag tänker mig en plastfigur, du vet, som du bara dunkar till och så åker han ner och så kommer han upp och står lika glad igen. Ja. Och står tillbaka, liksom, nu bara slår på nähe, och där står han och lika glad och tar i lika mycket och fixar till, precis det han ska liksom. Han är så oerhört målmedveten, så det liksom krävs ju, jag vet inte vad det skulle krävas för att knäcka Linus.
Ja, det vill jag inte veta, men han har ett riktigt starkt psyke.
Ja, nej, men det känns ju som att det känns ju verkligen som att det där är en kille som vet vad han vill och ser till att han skaffar sig det genom att prestera.
Ja. Så efter Mid Ohio så blir det också sommarlov. För IndyCar, Indy Lights för ett särskilt långt sommarlov, för de kommer inte dyka upp i Nashville där IndyCar cirkusen återkommer 8 augusti. Detta sommarlov blir lite längre än vad som var tänkt, eftersom vi har tänkt att vi skulle vara i Toronto helgen efter Mid Ohio, men det loppet är inställt. Nu är det också bekräftat att det är helt inställt. Det kommer inte bli någon ersättare för det loppet. Så förra Indypodden Anna så sa vi att det skulle vara 8 lopp kvar. Men nu är det bekräftat att det blir bara 7 lopp kvar på IndyCar-säsongen i år. Det blir inte ens en double header någonstans. Vilket jag kan tycka är lite synd. Men då får vi väl hoppas att den här första 2/3 av säsongen slutar med några riktiga fina svensktoppar.
Mm, och sen så tycker jag att alltså det här racet som vi har sen i Nashville, det är någonting som jag personligen verkligen, verkligen se fram emot. Jag har faktiskt varit i Nashville med mina amerikanska vänner och familjen och kollat in NFL för något år sedan. Och den här banan går ju precis runt den här läckra NFL-arenan, och sen så kommer man ner där bakom och ser de här gamla, nu kommer jag inte ihåg vad huvudgatan heter, men det är liksom en huvudgata med en massa såna här
tonks.
Ja, men typ, va, och de säljer två saker. Antingen så är det musik på något sätt, eller så är det stövlar. på såna skor. Och vi började käka på något ställe och då spelade de sån här riktigt 60-talsmusik och båda barnen var ut, det är alldeles för högt.
Ja, jag har också varit på samma gata för några år sedan. Efter att vara på Indy 500 så åkte jag och pappa ner till Nashville och gick på några så här honky-tonk. Så då vet man, över vattnet ser man den här arenan.
Precis.
Och då kommer IndyCar-bilarna att köra på bron över.
Så det kommer vara skitläckert.
Ja, lite vanskligt kanske. För det är inte många racerbanor som har gått på över sådana här stora broar någonsin. Ja, men det...
Fast vi har ju Singapore.
Ja, men den bron är ju lite kortare än den här. För det här går ju verkligen över en rejäl flod.
Men fast det som är coolt med den där bron i Singapore är ju att den har ju slagit ut el och grejer liksom i bilarna där helt magiskt någon gång.
Ja,
så det är väl lite kul. Det är väl lite kul med en bro, va? Det är lite annorlunda.
Mm, det är nydanande i alla fall. Så att det kommer bli ett unikt event där i Nashville. Det ser vi mycket fram emot. Så kul också att vi kan köra på stadsbanor igen, även om det är i Toronto inte blir av.
Ja, det ser vi fram emot.
Mm. Lite annat vi kan pitcha för. Rasmus Lind är i farten självklart när det är IMSA på Watkins Glen även kommande helg. Nu på 6 timmars helgen som var. Motorn skjuten, så inget fint resultat, men fortfarande mycket tid i den här LMP3-bilen är han, så han är ju till livsform ändå, får vi lov att säga. Både fysiskt och körmässigt. Vi önskar Rasmus Lind all lycka på Watkins Glen även kommande racehelg.
Så får vi faktiskt inte glömma att det är F1 igen också.
Ja.
Det är Österrike igen. Och det som är lite spännande är ju att man har gått ett snäpp mjukare med däcken än förra veckan. För att göra det ännu lite mer spännande.
Och med tanke på.
Ja, det tror jag också behövs. Och framförallt så behöver ju Mercedes, som har ställt in sin utveckling av bilen, fundera lite över vad 17 de ska göra. För någonstans måste de hitta farten. Och det är väl tveksamt om de gör det på den här bergdalbanan.
Ja, det vore väl om de får i ordning på däckslitaget lite bättre nu.
Ja, det är ju som alltid.
Ja, Formel 1 är också spännande i år.
Ja, i år så är det faktiskt mycket som är kul. Det är bra att det händer lite annat så man slipper titta på fotboll.
Ja, verkligen. Ja, och MotoGP har blivit lite... Ja, Fabio Quartararo är så himla bra nu. Han leder ganska rejält och de går tyvärr på ett jättelångt sommarbreak nu. 6 veckor, herregud.
Men där noterade jag nu att Vinales faktiskt lämnar Yamaha i slutet av säsongen.
Jag är inte ett dugg överraskad. Vinales är verkligen någon som gräver ner sig när det kommer motgångar. Och nu gör han allting rätt, blir ändå utknuffad i första kurvan, kommer tvåa. Efter att ha varit sist, alltså verkligen dösist på Sachsenring veckan innan. Men ändå så här jättegrumpy. Och jag förstår honom att han vill ut ur Yamaha-kontraktet. Han har något vägs ände där och vill testa på Aprilia, verkar som. Som är verkligen underdog som MotoGP. Absolut inget bekräftat, men spännande utveckling där. För det finns ju många väldigt duktiga i MotoGP som kan vinna i rätt förutsättningar. Och Vinales är definitivt en av dem fortfarande.
Men du som älskar MotoGP också, jag måste ju bara ställa frågan. Vad tror du om Rossis satsning med sitt eget team i MotoGP nästa år?
Om man kör själv, nej, det kommer inte gå bra. Han har kört Ducati tidigare och då har inte passat.
Det var ju ingen bra grej.
Nu har den här säsongen gått käpprätt ur skogen och det första gången han bytte stall då på 8 år och nya mekaniker och lite allt sånt, så det kommer inte vara för hans egen karriärs skull. Men jag tror som ett långsiktigt projekt som det här VR46-akademin har varit nu i 10 år ungefär, det har fungerat superbra. De har ju fått upp Franco Morbidelli och lillebror Luca Marini och ett par andra uppe mot GP-klassen redan, så det tror jag mycket på ändå.
Det gör lite ont tycker jag att se det teamet som han kör i nu, eftersom vi har Johan Stigefelt. Ja. Som ju var ett fantastiskt år förra året. Och i år så har det ju varit fruktansvärt tungt.
Ja, det är inte bara Rossis resultat utan det är ju hela stallets resultat som har backat rejält. Och Franco Morbidelli har ju inte haft några formtoppar och skadat knät om och om igen och missade ju senaste loppet. Ja, så jag hoppas att det går bättre för Stigs stall i den närmaste framtiden då efter sommarlovet.
Vi kanske behöver lite lov. Det skulle vi också behöva, inte så?
Jo, kanske det. Vi får ta den saken när vi kollar klart på Mid-Ohio nästa helg då.
Ja, det ska vi inte missa. Absolut inte.
Vi kommer upp med tiderna som vanligt på våra sociala medier. Och får vi önska alla lyssnare en trevlig vecka och en trevlig racehelg.
Precis, jag instämmer fullt och fast.
Och med det säger vi tack så mycket till våra samarbetspartners Auto Motor och Sport, Tico Racing Shop, och glöm inte er rabattkod Indiepodden på stefanjohansson.art. Tack så mycket, Anna.
Tack så mycket, Jakob.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.